Hallå allihopa och varmt välkomna till vår podcast Kulturbarnen. Med mig Ida Thyrén, författare och kulturjournalist.
Och med mig Pontus de Wolf, musikproducent och tiktokare höll jag på att säga. Men det är falskt. Och musiker. Hurra! Yeah!
Välkomna.
Tack, välkomna. Gud vad roligt att prata med dig igen. Jag har verkligen saknat någon klok som är with it i kulturscenen. Att prata med och spela in det.
Men det är precis vad vi ska göra idag, vilken tur.
Lyckan gjort. Det känns som länge sedan, men det känns också som nyligen. Jag minns det, jag har lite olika timelines i hjärnan. Jag saknar den när jag släpper musik, för det har jag gjort på sistone. En låt som heter Beverly Hills, som är kanske det bästa jag har gjort, säger några.
Alltså, gud vad kul. Jag har faktiskt lyssnat på det. Jag fick upp så här tips i min Spotify-app, så här. Missa inte. Så jag har lyssnat på den. Det låter bra, Pontus. Grymt jobbat.
Gud, vad härligt. Ja, missa för allt i världen inte. Jag skulle vilja...
Missa inte.
Nej, jag skulle vilja att så här, när AI tar över Spotify, att det blir mer så känslomässigt kurerat för varje användare. Att den skulle kunna säga så här, herregud Ida, du får absolut inte missa det här. Det är det bästa du har hört någonsin. Alltså att den liksom gör det... Vad tror du, vad skulle locka dig Ida Thyrén mest till att höra en sång liksom?
Jag vet inte, vad säger du?
Jag brukar vara en förespråkare för att man gärna vill upptäcka saker själv. Alltså på egen hand, att det blir någon slags tjusning i att man inte blir tillsagd vad man ska gilla. Så redan nu har jag förstört den här låten lite grann.
Ja, för just det.
Folks första lyssning. Så man ska vara lite svårare. Så här, det är inte särskilt många som känner till den här, men du är en av de första. Att det blir lite mer pyramidspel av det.
Så, den här låten fick mig verkligen att känna så mycket, men jag vet inte hur du kommer känna. Alltså, jag vet,
men att man väcker lite nyfikenhet. Annars kan det bli så himla mycket att man liksom... Jag gjorde den grejen mycket i min ungdom när jag visade upp saker. Alltså här, jag ville typ se om filmer med kompisar för att uppleva deras kick. Alltså från när jag såg den första gången. Jag ville återuppleva att se någonting för första gången.
Just det.
Och då ser man det med någonting som man har, med någon som man har försäkrat sig inte har sett den förut.
Kommer uppskatta samma. Ja, jag sitter här och är lite omskakad faktiskt.
Oj, ja.
Eller jag har precis vaknat, ifall ni hör att jag låter lite nyvaken. Jag somnade till här lite stund på eftermiddagen, en söndag eftermiddag, tog mig lite tupplu.
Ja, det är inte morgon när vi spelar in
direkt. Nej, precis, det är klockan är då 4:15. Men däremot så hade jag tidigare idag ett möte med min redaktör om min bok. Så det var ju väldigt omskakande, väldigt fel ord, men jag blev ju väldigt... Det var väldigt kul och spännande. Jag har inte riktigt hämtat mig ännu från... Eller hämtat mig, nu överdriver jag lite ord igen. Men ja, jag har inte hunnit smälta riktigt hennes feedback, om man säger så.
Nej.
Men det var väldigt bra feedback och vi är ju nästan i mål. Och det är väldigt skönt att säga allt hon var överens med mig och min andra redaktör, tillika min kollega då, att allting är på plats som ska vara på plats. Ingenting behöver liksom läggas till. Så det, nu är allting där. Nu är det mer liksom finlir och flytta och fixa och putsa och kanske stryka någonting och sådär. Så det var ju väldigt skönt. Så nu ska vi köra, jag tror det blir två vändor. En ska jag bara fixa det hon har sagt nu. Och den andra kommer vi sen då att köra liksom sista varvet och bara se till att allting ser bra ut. Så det ska bli jättekul.
Gud vad oerhört spännande.
Ja, och nu har jag också börjat närma mig ett datum för boksläpp. Och ni som har följt den här eviga följetongen i podden, jag vet inte hur många år har vi haft podden nu? Tre år? Jag vet inte. Snart 3 år, eller hur?
Ja, det är någonting liknande. Men det är väl din fjärde eller femte bok sen vi startade?
Ja, det är ju då samma bok jag håller på med. Men jag håller faktiskt på med andra böcker sedan om, så det är inte helt osant. Men jag har hållit på med den här boken nu då i princip varenda dag i snart 4 år. Ja. Så jag börjar ju bli lite smått. Eller jag ska inte riktigt säga 4 år, för att första, det var ju pandemin där 4 år sedan på våren. Så att jag blev ju lite avbruten. Jag började på lite som blev avbruten för att skolan var ju stängd. Så jag var i flera månader ensam ansvarig med mitt barn dygnet runt liksom. Så jag fick inte så mycket gjort med boken då, men så tog jag lite paus över sommaren, men sen på hösten samtidigt som min andra bok släpptes, då var jag igång. Så från och med augusti, september då, så var det, har jag jobbat varje dag i 4 år. Så när vi blir klara då enligt tidslinjen i september, då har jag på exakt i 4 år. Och som sagt, varenda dag. Så att jag är ju ganska redo att känna mig klar nu, måste jag säga. Men det är ju väldigt kul att ha ett förlag som vågar satsa så mycket på mig att de fortsätter pusha mig och så här, fortsätter bara, nej men fortsätt lite till och lite till. Att det blir så pass mycket bättre när man, det blir ju bättre när man håller på faktiskt.
Ja.
Eller i det här fallet blir det i alla fall det. Att man, det är ju inte alltid blir bättre att man putsar, men i det här fallet så känns det verkligen som att det blir bättre för varje varv vi kör och man... Det blir så bra som det kan för texten. Men för min del är det ju skitjobbigt. Och det är också så här, systemet är ju inte byggt för att det ska ta sån tid. För att alla stipendium och sånt bygger ju på att man släpper böcker ganska regelbundet. Alltså författarfonden kan man nästan bara få stipendium när man släppt en bok. Så du får ju bara liksom...
När man har släppt den redan?
Ja, oftast. Så det kommer inte på tal att söka på flera år då. Men de som släpper böcker mer ofta, de kan ju liksom söka det här. Och har du fått stipendium några gånger, då kan man få ett 3-årigt eller 5-årigt stipendium. Men det bygger på kvantitet. Mm. Det räcker inte att... Så att det liksom, systemet bygger lite på att man är lite snabbare, helt enkelt.
Ja, jag fattar.
Ja.
Du får pusha ut några riktigt risiga böcker då och då. Medan du håller på med dina episka projekt. Du har haft ett längre förhållande med den där boken än din nuvarande man.
Ja, det är faktiskt helt sant. Jag har ju snart 3 år med Gabriel och 4 år med boken. Så att,
ja.
Det är lite så. Men nu känns det i alla fall fantastiskt skönt. Och då blir bara problemet att plötsligt så har jag ju... Nu är vi klar i september kanske. Men då kommer inte boken förrän i mars.
Ja.
Så om ett år kan ni kära lyssnare läsa min bok.
Ja, men då hinner man ju å andra sidan. Det är ganska mycket att göra förutom att bara trycka den på papper. Jo, en bok, gissar jag.
Ja, det är inte sådär vansinnigt mycket. Men i mitt fall, vi kommer faktiskt göra lite... Ja, vi kommer göra lite översättning och sådär. Så vi får se. Liksom. Mm. Det är sånt som kommer ta tid efteråt. Och sådär. Så att jag får återkomma i podden när jag vet mer under hösten, men... Det kommer vara lite efterarbete, men tanken inte ska vara ganska klart i september och sen bara trycka.
Ja.
Och alltså, allt innan ska ju vara så här, annons i svensk bokhandel, det gör man ju också i god tid. Och även omslag ska vi göra nu här. Så att vi får se. Spännande. Men det känns väldigt kul att vara så kommit så långt nu.
Ska du läsa in den?
Det är en bra fråga. Jag tror faktiskt jag har den perfekta personen.
Mm.
Det får jag också återkomma när det är spikat.
Exciting.
Jag tror att jag har den perfekta personen. Och det är ju såklart lite lyxigt. För att med min förra bok, då var det ju ett så här företag som gör det här. Det finns ju i ljudbok, förresten. Min förra bok kan jag tipsa om.
Ja, vem läser den då?
Ett vattenfall. Jag kommer inte riktigt ihåg, men det var ingen som jag... Alltså, det var något som gjordes liksom, utan att jag visste om det. Typ. Mm. Alltså, förlaget skickade den här till ljudboksföretaget som fixade det. Hade det som en stab, liksom.
Ja.
Så där hade jag ingenting att säga till dem. Men det är ju lite dyrare oftast att ta in någon specifik person, kanske. För då måste man ju ha speciellt process istället för att man bara, de gör det på rullade band eller så här.
Ja, det har du ju rätt i.
Ljudbox Factory. Jag vet inte exakt hur det funkar, så jag ska inte låta för alliant. Jag vet inte exakt, men det här är inte så till om, helt enkelt. Men hade jag fått önska på min förra bok, då hade jag önskat Elektra Hallman, heter hon. Hon är skådespelerska på Dramaten.
Aha.
Hon har också lite sådär, hon är lite lik mig i utseendet. Och hon har också lite, tror kanske hon har lite dialekt också. Jag minns inte nu, men jag har bara fått för mig att hon skulle vara perfekt. Men next time. Men den här personen nu, det ska ju också passa lite så här, kanske i ålder och sådana saker, när man läser in texten, tänker jag. Jag måste ju inte. Skitsamma.
Ja.
Vad händer med dig? Vad händer med dig, Pontus?
Jag måste ju säga, jag är väldigt mycket inne i det här med att flytta. För det kan man väl säga, om någon är nyfiken, så är det därför vårt avsnitt har dröjt ett tag. För att båda vi befinner oss i flyttprocessen.
Jag grävde fram mikrofonen här ur en flyttlåda faktiskt. Jag
lyckades hitta den. Det var nära att inte ens idag skulle vi få det inspelat.
Nej,
det har varit... det är väldigt, väldigt mycket kring det. Det tar ju över ens liv på många sätt. Men,
det tar mycket tid alltså.
Ja, men jag drar lite lärdom av det här även i mitt jobb. Dels så blir jag glad för att jag går in och kollar på vår statistik och märker att det gör är att folk går tillbaka och lyssnar på väldigt många gamla avsnitt. Så det är väldigt skönt. Och det är också en fördel med det här att vi har gått från att spela in varje vecka. För att då kan våra avsnitt vara lite mer så här topical än alltså att vi väljer ut det vi har snappat upp organiskt så att säga. Än att som vi gjorde i början så här, vad har hänt den här veckan? Att man är lite som en nöjesreporter. För det blir ofta, som jag har märkt med alla mina poddar, att så här, efter ett år så återkommer cykeln när man är så här, nöjesrapporterare. Att så här, mars då börjar Mello, maj då börjar det här.
Konstmässan Market liksom, och Supermarket, ja precis.
Och till slut blir bara innehållet någonting för att så här, fräscha upp någonting som kommer tillbaka. Men själva rapporteringen blir ganska likadan. Alltså man har inte jättemycket nytt att säga varje gång. Det där lärde jag mig, eller det påminner mig om när jag var musiklärare. Att så här, då, jag var det i en lågstadieskola precis efter gymnasiet. Eller tvåan, trean, fyran. Ingenting har varit bättre för min så här, sångröstutveckling än att behöva överrösta 25 barn som tyckte det var total... Det slog liksom alla logopeder, alla uppsjungningsövningar jag hade på Södra Latin. Anyway, men då märkte jag att så här, för då var jag lite så här time-saving, att jag lärde alla klasser ungefär samma låtar. Och sen så använde jag lite olika pedagogik på dem. Men då märkte jag efter ett år att då hade jag liksom spelat ut alla mina kort. Jag kunde inte komma tillbaka då på höstterminen och lära dem samma låtar igen.
Nej, då har du kört Let It Be liksom.
Nej, jag körde väldigt mycket med. De fick inte sjunga något på engelska, tror jag. Men jag lärde dem vad sampling var. Det var roligt på den tiden. Ah, att de fick lyssna efter grejer i hiphop. Men så att det blev aldrig...
Låt det vara.
Det blev inte mer än ett år. Ett perfekt år, kan man säga det som. Och sen så liksom fick de bara sakna mig resten av sin utbildning.
Men vad har du tänkt då på Pontus sen vi hörde sist? Alltså, har du några kulturintryck som ändå har stannat kvar? Jag tycker också det är intressant med kultur. Alltså, vissa grejer är ju verkligen bara... Det är lite som relationer, tänker jag. Så här, reason, for a reason or for a season. Vissa relationer är bara där en kort stund och har sitt, fyller sin funktion kanske med en helg eller en tre månader eller någonting. Men att andra relationer är menade att vara länge. Och jag tänker som med kultur, att så här, vissa grejer känns väldigt viktiga i stunden, men sen väldigt kort därefter känns de ganska daterade och liksom gamla. Och andra stannar kvar och lever kvar länge.
Nej, men det var som liksom, jag var och såg Dune 2 för att ta ett hyfsat aktuellt exempel. Och den var jag helt så här, jag ville inte sluta ögonen för det var så mycket intryck hela tiden. Och att det var så bombastiskt och stort och liksom mäktigt. Och jag fattar inte hur den här regissören, Villeneuve tror jag han heter, kunde få de här liksom ganska, alltså inte, ja, de är ju bra skådisar, men till exempel så tyckte jag att så här, Rebecca Ferguson var helt fantastisk i sin roll. Jag tyckte han, Timothy Zwedeburbu, han...
Ja, precis. Charlemagne.
Ja, exakt. Han var också helt fantastisk. Zendaya var helt fantastisk. Stellan Skarsgård, helt okej. Okay. Men liksom att det blev någon slags obalans. Men sen när jag gick därifrån så stannade inte filmen med mig en minut.
Nej.
Det var bara så här, seen that.
Easy come, easy go.
Och jag, jag skulle kunna gå och se den igen för att så här, återuppleva lite grann. Men det var inget, det är inget jag undrar i efterhand.
Det låter som en tripp.
Ja. Men jag kan börja med ett kortare exempel på någonting som stannat kvar, som jag så här berättat på krogen lite på sistone, som har varit min liten, vad kallas det när man har, när man drar en liten vits, nej, en anekdot, när jag ändå var inne på samplingar och att jag, en bit, jag hade lärt de här barnen att lyssna efter samplingar i till exempel hiphoplåtar, och så spelade jag upp originalet sen för dem så här. Så såg jag nyligen en kort intervju med Vanilla Ice, vår gamla vän.
Okej.
Kommer du ihåg Vanilla Ice?
Ja, det var ju Ice Baby. Men det är också precis. Jag vet.
Och Ninja Rap, som fanns i Ninja Turtles-filmen 2. Det är hans stora... Två stora hits, liksom. 90-tal är vi väl på, ungefär.
Och
jag gick i mellan högstadiet, väldigt ett väldigt intryck gav den här rapparen. Jag ville gärna raka blixtrar i nacken som han hade, om du minns. Om du läste okej på den tiden.
Så
han lärde en också säga superväteoxid för att han hade en så här, en helt blek svall liksom i luggen.
Mm.
Om du minns. Och så hade han väldigt bra våg. I alla fall så hans största hit då, Ice Ice Baby, är ju baserad på en basgång som återfinns i Queen och David Bowies Under Pressure.
Ja, just det. Du.
Exakt. Mm. Och den är ju liksom, ja, den är bara rakt av snodd då. Men den är inte en regelrätt sampling, för att den är inte, det är inte från Queen-inspelningen liksom.
Mm-hmm.
Klassiska, de första som använde samplingarna, såna här band som Run DMC eller De La Soul och så här tidiga hiphop exempel Tribe Called Quest och sånt där, som ju använde Walk on the Wild Side i sin musik och sånt. Där tar de ju bitar från själva inspelningen. Då bryter man så att säga två rättigheter.
Ja,
man både snor kompositionen och själva man bryter mot copyrighten för att man tar från en inspelning. Och handlade mycket om att den svarta befolkningen inte hade liksom tillgång till instrument. De var åsidosatta i liksom fattiga stadsdelar och allt sånt där. Att man börjar för att kunna uttrycka musik, så byggde man musik av redan färdiga byggstenar.
Mm.
Och det var så hela den liksom rapkulturen uppkom. Kort sagt. Men den första då som skapade rabalder och stämningar, det var Ice Ice Baby, för att den sålde 5 miljoner singlar.
Alltså, aha, var den då började mest... man bry sig.
Ja, innan dess var det ingen som brydde sig om det, för att det fanns liksom inte något reglement eller någon riktig så här juridisk kunskap om det. Man visste att det var fel, men det fanns liksom inget prejudikat eller någon... Men då, i och med Ice Ice Baby, så skapades det en liksom konfederation eller en avdelning på majorbolagen som bara handlade om att jaga samplingar. För då började det handla om så himla mycket pengar. Och då fick de lägga ner... Det var jättemånga klassiska hiphopartister som dels fick de inget betalt. De blev av med alla sina royalties för sina inspelningar. De tillföll liksom originalartisterna, och sen så var skivorna otillgängliga väldigt, väldigt länge. Så att det är liksom, ja, det var först nu som så här De La Souls första skiva kom ut på streaming till exempel. De har liksom fått nästla i varenda liten bit där. Men och då stämde Queen Vanilla Ice. Och det, ja, representanter för Queen stämde Vanilla Ice för att så här, okej, men hur ska vi göra? För du har tjänat jättemycket pengar och det här är vår basgång liksom. Och då erkände han sig defeated, men kan du gissa vad han gjorde för att lösa det här problemet? Alltså, nej, lösning.
Kastade pengar på det? Nej, jag vet inte.
Ja, på det viset att han köpte Under Pressure.
Jaha.
Han bara, okej, ni säger att det, vad ska ni ha för en då?
Vanilla Ice version, okej.
Ja, så att nu liksom, nu tjänar Vanilla Ice alla pengar som Under Pressure drar in. Så att han liksom äger rättigheterna till den. Ja. Ja, men det, jag respekterade den lösningen. Mm, så
det var en bra lösning.
Okej, jag har snott från dig, vad ska du ha för originalet? Ändå bra. Ja, den tycker jag är, den var upplysande.
Mm.
Vi tittar, och han är mycket större nu faktiskt än för typ 10 år sedan. För jag minns att jag och Elsa kollade på, när vi gifte oss för 14 år sedan, så kollade vi på att ta in någon så här överraskningsartist. Och då fanns Vanilla Ice med, som man kunde liksom boka honom via en svensk bokningsfirma.
Men
för
oj.
Typ 30 000 kronor. Vi hade tyckt det var roligt, men vi la det på något annat istället. Det gick inte så bra för honom. I sit back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know.
turn off the lights and I'll glow to the extreme. I rock a mic like a vandal, light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, caress the speaker that booms. I'm killing your brain.
Apropå kulturhändelser som stannar kvar i den. Tänkte jag skulle nämna lite. Jag försökte tänka efter lite här vad som har fastnat i mig. Jag tänkte nämna lite grejer kanske.
Gud vad trevligt.
Ja, först jag var på Bonniers konsthall på Conny Carlsson Lundgrens utställning Jag kysser vid dina ögon. Och det är, det är liksom en litet mitt i livet samlingsutställning kan man säga av den här konstnären som fokuserar mycket på teman som berör homosexuella män. Och både, det finns både mycket ömhet och kärlek och sorg i den här utställningen. Nu är den tyvärr slut. Så jag kan inte, det här är inget tips. Det här är mer en liten reflektion. Men den är väldigt fin för den handlade verkligen om bilder från tidigare, så här, hur han tog upp en tidningssida från över 100 år sedan när man liksom hängde ut homosexuella män som hade träffats och alltså, ledare som hånade homosexuella män och sådär. Och så fanns det också utdrag ur polisregister där de har registrerat homosexuella män och beskrivit dem. Det var ganska kul nästan. Beskrivningarna, för det var mycket såhär åh, han har feminina kläder och flamboyant, alltså såhär, det var, eller att de inte hade feminina kläder, det var också anmärkningsvärt och så de beskrevs i polisregistern och kombinerat med då att han åker till exempel en plats i Frankrike.
De är supermanliga.
Ja, det är också chockerande. Nej, men som också att han åker till en videoverk där han åker till en plats i Frankrike, tror jag det var, som där homosexuella män brukade träffas på typ kanske 50-talet. Och hur de brukade då äntligen få vara sig själva på en liten plats under en kort period i en tid när man var hemlighet hålla sitt liv. Och också kombinerat med personliga grejer. Och så det var väldigt fin sådär ömsint beskrivning av, eller beskrivning, ömsint gestaltning av homosexuella män under senaste 100 åren kan man säga. I konstform då. Så den uppskattade jag väldigt mycket. Och den har faktiskt stannat kvar i mig, måste jag säga. Jag har tänkt ofta på de här, särskilt de här polisristerna har stannat kvar. Jag tänker på dem ibland. Alltså hur de beskrevs och sådär. Så det var tydligt att det var en utställning som verkligen satt kvar. Inte bara försvann efteråt. För så kan det verkligen vara ibland att man går dit och tittar. Så blir det en dun av det hela, helt enkelt. Men det här stannade jag just nu. Och sen har jag lite böcker som jag har läst. Men jag tänkte bara snabbt riva av. Alltså jag kommer inte gå in jättedjupt i dem.
Ja.
Men jag ville bara tipsa lite kul boktips. Jag vet att många som uppskattar det som lyssnar. Dels, jag vet inte om jag tipsade om den här förra gången, men jag vill fortfarande lyfta fram den här boken. Det är Silvia Molnar som har skrivit en bok som heter Mjölkbaren, som handlar om, hon jobbar som översättare från svenska till engelska och hon är, bor i USA. Jag tror hon bor i Texas. Jag minns rätt nu, det var ett tag sedan jag läste den nu. Men hon får barn och hon har fått barn och hon känner sig då som en mjölkbar för att hon ammar. Och man känner av den här isoleringen hon upplever som nybliven mamma och kanske något som är någon slags kanske postpartum depression eller sådär. Nu minns jag inte jätteexakt. Men jag minns bara att den var så himla bra och kul och välskriven och ja, men helt underbar. Verkligen en sån här bok som jag verkligen, verkligen blev förtjust i. Så den tycker jag verkligen att folk kan plocka upp. Jag tror inte den har fått så där jättemycket uppmärksamhet i Sverige. Och jag tycker verkligen den borde få det. Den är utgiven på Bakhåll förlag, så lite mindre förlag. Men då, den är översatt från engelska då, eftersom den är skriven på amerikanska. Så den rekommenderar jag alla att plocka upp. Säkert om man kanske själv då har relaterat till den här upplevelsen och har fått barn eller så. Sen har jag läst två böcker som utspelar sig på lite så udda plats. Nordöstra USA, typ kanske man kan säga.
En bok nordöstra, vad är det då? Skrotar i Maine
nordöst,
då? Eller?
Nej, nordöst. Ja, precis. Nordöst. Eller var det väst? En kanske var nordväst, jag tänker efter.
Ja, men ja, för Maine, där utspelar sig alla Stephen King-böcker. Så det är inte trampad mark.
det har du rätt i. Men jag tror faktiskt kanske nordvästra nu när jag tänker efter. Men nu blir jag helt osäker, men jag har inte förberett det här, känner jag. Men norra USA. Det ena är en... kommer du ihåg Åsa Eriksdotter, Pontus?
Fint namn, men nej.
Hon fick ett väldigt stort genomslag när jag var yngre på gymnasiet. När hon hade skrivit två böcker väldigt tidigt. Jag tror hon var 17-18 år när de kom. Och den ena hette Kräklek, den andra hette Oskyld. Ni hör ju ordleken här då. Det var lite så här prosalyriska böcker som handlade om... Det var väl lite sådär, kärlek, ätstörningar, alltså teman som många tonåringar kan relatera till, tror jag, och intressera sig för. Jag har ju inte läst dem nu på 20 år, men jag minns bara att de var väldigt Det var sån här måste-läsning för om man var en litteraturintresserad tjej i tonåren. Ah, yeah. Och jag läste dem då. Jag har inte vågat återvända till dem, för jag vet inte vad jag skulle tycka idag. Men jag vet att de var väldigt inflytelserika då. Och hon har kommit tillbaka med en... hon har gjort lite andra experimentböcker. Hon har skrivit liksom någon deckaraktig bok, tror jag. En thriller. Och en roman om hälsohets som jag inte har läst, men som jag är lite sugen på att läsa nu. Men nu är hon tillbaka i sina rötter och skrivit en diktsamling som jag tyckte var väldigt fin. Den handlar om obesvarad kärlek, kan man säga, med en man som är 95% homosexuell, enligt ett parti i boken. Och jag tyckte den var... fin diktsamling, och den rör sig i någon slags så här nordamerikansk miljö som var lite ovanlig, som jag tycker också. Hon bor faktiskt i typ Maine, men det var inte där det utspelar sig. Hon åker någonstans i boken. Men hon bor faktiskt där med sin familj, så det är också lite udda för att vara svensk författare. Det är hon nog ensam om. Den kan jag tipsa om. Men en annan bok som också rör sig i samma miljö, som jag tycker som är lite mer lättillgänglig, kan man säga, men ändå en samtida roman. Det är Tova Gerjes bok Fear Play. Och jag tyckte den var välskriven och intressant, och den handlar om medberoende och att utmana gränser. Det är en ung tjej som åker till norra USA och börjar jobba i en blomsteraffär, för hon ska göra praktik där. Hon har ett Instagramkonto med blommor, och då blir hon, eller hon har också träffat en tjej på nätet som hon då flyttar ihop med. Och hon har också familj hemma då, där det finns medberoende. Pappan har någon slags alkoholism och mamman är då medberoende av det här. Så det lämnar lite den dynamiken. Och alltså den dynamiken mellan familjemedlemmarna, och hon ger sig in i någon slags här gränsprövande beteende. Det finns lite så här, det är så här lite vad heter det? Avslöjande, vad heter det när man ska avslöja? Inte trigger warning. spoiler. Du vet när man ska binda upp sån här shibachi, heter det, va? Man binder upp. Vet du vad jag menar? När man binder upp folk som en kassler, typ. Alltså du vet, det är som en slags semisexuell...
We don't do that at home.
Nej, du är
alltså... alltså BDSM, eller? Nej.
Ja, alltså det är väl lite så här åt det hållet, men det är väl... Ja. Jag har inte heller erfarenhet av det. Alltså,
är det som lite The Gimp trevande i Pulp Fiction? Att man har någon i en låda hemma, typ? Eller?
Ja, alltså... Nu ska jag beskriva det på mitt lekvänmässiga sätt. Jag ber om ursäkt om jag...
Är det gungan?
Skriver fel.
Nej.
Det är inte... Alltså, tänk dig att du har ett skitlångt klättringssnöre. Och sen binder du upp någon. Det här är någon slags japansk ursprung, tror jag. Det heter typ shibachi eller sånt där. Och så binder man folk då. Så att, tänk dig att du kanske spänner upp bröstet, till exempel. Så du binder armarna ihop där bak. Eller du kanske binder ihop benen. Så det blir som en... Liksom, en djur på väg till slakt. Och då blir man ju låst i positionen. Och det skapar liksom en känsla av att frigörelse, att man blir hålld, eller det kan vara väldigt läkande för människor. Men det finns ju någon slags kanske sexuell komponent, för det är någon som gör det. Men det finns väl en slags BDSM-adjacent komponent i det. För det är ju någon som har kontrollen då och binder den andra som inte har någon kontroll alls. Så det bygger ju på någon slags utbyte av kontroll. Vilket också passar in då i temat med medberoende och beroende och liksom vem bestämmer. Men det var första boken jag har läst som skildrar det här. Jag tyckte det var kul att läsa, och den var väldigt lättläst. Så det kan vara en kul liten sån här bok man kan plocka upp. Eller liten, låt oss förminska den. Det kan vara en kul bok att plocka upp på en resa eller sådär kanske. Sen har jag också läst Vera von Essens nya bok, En emigrants dagbok. Jag var ju väldigt förtjust i hennes första bok, En debutants dagbok, som jag recenserade för Svenska Dagbladet. Och min recension är väl inte enbart en hyllning, men jag tycker det jag står väldigt fast för mina ord. Alltså jag tycker att den är fantastiskt bra, och jag tycker att hon skriver helt otroligt bra. Alltså hon skriver verkligen otroligt bra. Men den har ju... jag nämner i min recension att man blir lite irriterad ibland på huvudpersonen. Alltså man kan känna en ambivalens till huvudpersonen, för det är ju en väldigt tydlig dagbok eller arbetsbok. Och i första boken så får man följa då den här personen som vill debutera med sin bok, och hon vägrar liksom arbeta i princip. Hon vill inte ta något vanligt jobb, utan hon tycker att hon ska få skriva sin konst i fred. Och det kan jag verkligen relatera till. Jag är ju inte den som arbetar i onödan, om man säger så. För alla som är bekanta med mig och podden. Jag har inte arbetat mer än jag behöver någon gång i mitt liv. Men jag har tyvärr en kraftig avsaknad av duktig flicka-syndrom. Jag önskar att jag hade lite mer av det där som någon kan smitta mig, så kanske det vore användbart. Men Så det är inte, jag är inte dömande ur så här arbetslinjen, men det blir lite frustrerande att läsa så här 300 sidor av någon som sitter och beklagar sig över att hon inte har pengar, hon inte vill riktigt ta ett jobb. Alltså man blir lite såhär, ja, vi andra måste ju, och så, vi andra måste också arbeta, liksom. Det är ingen som tycker det här är kul. Typ. Och
nej.
Blir det ju lite mer provocerande för folk. Jag blev inte så provocerad, jag nämnde det i min recension, men många andra blev ju mer provocerade av att hon då har en så här högadligt efternamn och uppväxt på Östermalm och har ju väldigt många privilegier i form av möjligheter att liksom, det blir lite lättare att få ett jobb om man är en blond kvinna som heter adligt efternamn, tänker jag. Även om det bara handlar om att jobba på ICA. Så det är ju inte så att det inte finns jobb, det är mer att hon kanske inte vill det. Och det respekterar jag, så jag tycker inte att... Jag dömer inte om jag säger att jag kan förstå att folk kan bli lite provocerade av det. Och jag är väl lika provocerande själv i mina ovilja att arbeta. Så jag är inte bättre själv. Men nu har jag läst hennes nya bok som heter då En emigrants dagbok, som är en rejäl tegelsten. Jag minns inte exakt, men jag tror den är på sådär 400-500 sidor. Och jag läste den till sista sidan. Och hon skriver ju otroligt bra. Och det är det som gör att man fortsätter läsa.
Ja.
Och det handlar mycket om då... Nu har hon en etablerad författare som har skrivit den första boken och sen två romaner till efter det, som är lite mer romaniga, fast de är ganska tydliga. Huvudpersonen liknar väldigt mycket den personen som vi känner igen från dagboken. Så det är ju, men de är lite mer stiliserade liksom, i romanform. Jag har läst den ena av dem. Och jag tycker om allt hon gör. Alltså, hon skriver så bra, så det går liksom inte att motstå. Men den här boken, ja, men den är kul att läsa. Men jag blev lite... Det handlade om att hon är den här etablerade författaren. Hon är liksom i 35 plus hos åldern. Hon är typ i min ålder, kanske något år yngre. Och vet väl inte riktigt hur hon ska göra. Alltså, hon skriver sina böcker liksom, och så har hon någon relation fram och tillbaka, och åker hon till Brasilien där hon trivs väldigt bra och sådär. Därav emigranten då. Men jag kunde bli lite trött ibland på det här mycket namedroppandet. Hon umgås mycket med människor i kulturvärlden, och de nämns ju då med namn eller lätt att identifiera bokstäver och sådär. Och det kunde jag bli lite så här: okej, jag vill inte veta. jag vet inte. Det blir som lite så skvaller. Det blir så mycket skvallerkänsla. Typ. Det blir lite så världen blir väldigt liten. Typ. Det, är så här, det här är min lilla värld med mina författare jag läser och mina kulturmänniskor jag umgås med. Och liksom, man går in i det här. Så det kunde jag känna en viss ambivalens inför. Men som sagt, jag kommer läsa allt hon skriver, för jag tycker hon skriver så fantastiskt bra. Hon är väldigt klok och insiktsfull, och hon läser väldigt mycket och är väldigt kunnig och bildad. Och, alltså jag har verkligen stor respekt för henne. Men hon har valt en lite annan... Man jämför sig såklart när man... Då, vi är nästan jämnåriga och vi har typ samma stjärntecken. Och, vi har ganska lika liv på många sätt. Vi är ganska lika utseende också, tror jag. Så att, och jag har lite liknande saker då. Skriver böcker och så.
Ja, verkligen.
Men jag har ju valt en annan väg. Liksom, i att jag har valt familj och den aspekten. Barn och... Jag har ett barn som är snart 11. Liksom, lite annan livsstil. Jag har inte tid att lägga all min tid på skapandet på det sättet. Jag måste lite mer anpassa mig till samhället och vara del av samhället. Liksom. Så det är ju på gott och ont. Så jag kan ju både bli avundsjuk på henne att hon kan välja att ge sig hän till konsten helt. Men också känna en viss... jag vet inte, jag känner intressant. Det är väldigt tydligt för mig, alltså, att man väljer olika vägar och vad det innebär. Att man väljer familj eller inte. Liksom.
Ja, och så vidare. Verkligen. Ja. Jag har, men jag tar verkligen åt mig av dina tips, för du tipsar alltid om så bra böcker. Jag hade en sån kris i våras för att jag läste en så dålig bok.
Man kan verkligen bli avskräckt från att läsa. Alltså,
man hamnar i djup kris. Jag använde samma trick som när jag läste Shantaram, som jag inte alls tyckte om. Efter 100 sidor är han fängslad i någon slags kloak. Den här självgoda, äckliga författaren. Och då... Så han är så himla goody two shoes i slutet av varje. Han kom på någonting så här: I realized something today. Så då lämnade jag honom där i kloakerna, och där är han än idag i mitt huvud som en hämnd för att han liksom levererar så dålig bok. Men då kan jag alltid komma till dina tips, vilket känns bra. Jag har kastat mig in i den här Agneta Pleijel trilogin nu.
Det skulle jag vilja läsa framöver.
Ja, den är faktiskt jättebra. Verkligen som en sån här appetizer i alla fall inför något lite större verk. Men den har liksom varit ett positivt återfall till mig in i litteraturen. Den första som heter Besvärjelsen. Nej, Spådomen. Spådomen. Mm.
Jag tycker verkligen du ska läsa också Troll. Den boken. Jag gav den till dig. Den heter typ Järf någonting. Han
gjorde du det? Norsk, vad glad jag blir. Den kanske är nerpackad.
Ja, jag såg den i din bokhylla när jag var hemma typ, på den här festen. Den är ganska liten. Ja. Man ser, den är liten och nätt. Men när du ser den tycker jag att du ska läsa den. För jag tror att du skulle tycka om den. Så.
Ja.
Mm.
Ja. Näst på min lista också. Nu kommer jag in på någonting som också som har fastnat hos mig länge. Men och som även relaterar till det här ämnet som du tar upp kanske, att välja att ge sig hän till konsten eller inte. Och det är Åsa Bäckmans bok Kulturbarn. Mycket spännande namn, bra titel. Lämpligt. På den. Hon är ju författare och journalist, skribent på DN bland annat, gjort sig känd för att hon skapade väl, hon kom väl upp med termen kulturmannen, tror jag. Eller liksom startade den debatten för 8-10 år sedan. Jättetrevlig i alla fall. Det är ju så att när vi inte spelar in Kulturbarnen så vänstrar jag med en annan kulturpodd som heter Kulturmännen. Där jag är producent. Och i den så hade man, det är liksom mitt substitut när du och jag är för flänga i huvudet för
precis, metadon.
Spela in. Ja, men då de hade en intervju med Åsa, de spelade in den, så det är deras senaste avsnitt har jag för mig, där de tar upp den här boken. Det kändes ju som ett helgerån att det inte var vår podcast som intervjuade, men skitsamma. Jag har inte läst boken, men det här blev ju som ett väldigt bra referat liksom. Och jag var med vi tog en fika efteråt och pratade också. Hon pratade ju om sin pappa, Erik Bäckman, som var aktad författare för några decennier sedan och poet. Och den här boken handlar om den liksom medberoendeställningen man som barn eller familjemedlem kan bli med en kulturutövare som liksom ser det som sin absoluta rätt på jorden att bara skapa konst hela tiden.
Det är mycket det. Den handlar om den här, vad heter det, Bränn mina bred, vad heter den väl? Den som utspelar sig på Sigtuna stiftelsen och boken också. Den handlar väl om hans pappa som också är, eller morfar, som han också är så.
Menar du Alex Schumanns?
Ja, som också är så jobbig.
Ja, just det.
Författarman.
Sven Stolpe.
Just det.
Ja, bränn alla mina brev.
Alla. Jag såg den när jag var på Sigtuna stiftelsen, så jag såg den mest för miljö. Eller inte mest, men jag blev, det var kul att kolla på miljön, för jag var ju där samtidigt då.
Ja.
I somras.
Ja. Nej, men det var i alla fall, det handlar om hennes personliga resa som dotter då. Och hur hon som äldsta barnet tog på sig som sin uppgift att vara liksom med pushare till pappans liksom skapande. Att det liksom, han såg det som det så här, ja, om jag inte får ur med det här, då kommer jag gå ut i, då ska jag sluta vara författare och då går jag ut i skogen och skjuter mig liksom. Alltså att hans konst var på så här liv och död hela tiden. Av en händelse så kände jag igen mig själv väldigt mycket i det.
Jag med. Ja, du menar, jag kände mig pappan, du kände igen dig i henne, okej.
Okay. Ja, exakt. Nej, men att jag
är pappan.
Jag hade också, you're the father.
Just we, Erik Bäckman. Mm. Ah, okay.
Men att jag hade en pappa som var väldigt, väldigt duktig på att måla. Men kanske frånskilt det så var han också väldigt beroende av att måla. Och han var dessutom gammal, så att jag spenderade ganska mycket tid med att liksom göra det möjligt för honom att fungera, kan man säga, på en massa andra sätt, så att han skulle kunna fortsätta måla. Och att det var väldigt länge så såg jag upp till honom som ett väldigt stort så här geni, och att det var någonting väldigt viktigt han höll på med. Och han uppkom också i en generation som slog igenom på 60, 70, 80-talet som där det manliga geniet stod väldigt, väldigt högt i kurs. Ja. Och där det liksom födde varandra, kan man säga, lite.
Jo, matade sin egen kultur.
Ja, och det har liksom, ja men det var när han var ju väldigt, han fick mig när han var 61, så att han var ju gammal, alltså när han var 88 och flyttade in på hem, då så här hjälpte jag honom att måla där och så, och liksom tog hand om hela hans konstsamling, vilket jag fortfarande gör, har som något slags arkiv, fast han inte är ett aktuellt namn nu, så blir det ändå så här att jag är någon slags självutnämnd axlare av att han ska överleva i genom sin konst.
Och din son kommer att ta över det här.
Ja, nej, men precis, det är det som absolut inte får hända. Men jag tror att det, man kan ta det som en väldig varning, men varför jag inte tror att min son kommer behöva göra det med mig, det är att jag har förmåga att skilja på de här två sakerna, liksom.
Ah.
Vad som är mitt jobb och vad som är viktigast i världshistorien, liksom. Och parallellt med att jag tänkte väldigt mycket på den här boken, så lyssnade jag även på en bok som handlar om bipolaritet och bipolär sjukdom. För att jag hade anledning att lära mig lite mer om det ämnet. Det gäller inte mig, men det man kan säga att jag upptäckte väldigt många av mina vänners beteende i den här boken, som heter Upp och ner, en överlevnadshandbok för bipolär sjukdom, av en kille som heter Henrik Wahlström, som är föreläsare och sånt där. Och det är bland annat då, så är det den här liksom absoluta leva eller dö känslan för de här liksom maniska skoven av att gå in inför sin konst då, i det här fallet, så extremt att nästan ingenting annat behöver funka i med ens plats i samhället. Och så här, om jag tar min pappa som exempel på det, så funkade det i hans fall genom att alla i hans sociala sfär, alla hans vänner, liksom också var på det här sättet och också var ganska framgångsrika konstnärer. Så att även om han liksom kunde spontant köpa en dyr bil och sen ha bytt den samma eftermiddag och så liksom sen mot en tavla bytte mot ett litet hyreskontrakt någonstans, så att så länge det fanns liksom kanske 20 000 i reserv varje månad som han kunde bara göra av med på dåliga affärer. Och då var det lugnt.
Det var innan kreditkortens genombrott, kanske.
Ja, herregud. Ja, det var ju eller väldigt
så här gambling, så här sms-lån och spel.
Ja, verkligen. Nej, men att det var väldigt mycket. Jag fick liksom en förståelse för det här och diskuterade det med ganska mycket vänner, för att det finns ju någonting som, ja, men som när du pratade om Vera von Essen nyss, om att så här, hon har så här, valt att gå in helt och hållet i sin konst, liksom. Så är det, alltså för vissa, jag kan inte tala för henne eller dig, men för vissa så är det liksom inget val, för att man så här, det här är mitt tjack, liksom.
Ja, alltså jag tror att hade inte jag fått barn, då hade jag ju varit där, liksom. För mig blev ju barnet både ett hinder och en räddning på det sättet, att man tvingas ta hand, vara i verkligheten och i samhället, och det går inte att bara gå in i sin inre värld på det sättet. Så det är ju förmodligen väldigt bra för min psykiska hälsa, men det har ju varit frustrerande ibland för mitt skapande, så att
ja. Nej, men det kan nästan, jag tror nästan att ens barn i din och min situation kan bli ett lackmustest, så här, att antingen så ser man det så som du precis beskrev, eller så är det så här, yes, wow, en hjälpreda som kan få mig att genomföra mina drömmar ännu effektivare, liksom. En liten, vad säger man?
Och framförallt har det ju varit då historiskt för män, vilket ju mycket av den här diskussionen handlar om, med kulturmännen och kulturpapporna och sådär, handlar ju ofta om att de inte behöver göra det jobbiga. Alltså, du har ju valt att vara en närvarande pappa, och jag har ju då varit ensamstående mamma, så det är inte funnits så mycket val. Alltså att man behöver göra allt det här praktiska. Men de här männen har ju oftast blivit undan nu, kunnat gå ifrån och göra lite vad fan de vill och sen komma tillbaka när det passar dem. Och det är väl lite det som skiljer det åt. Man tvingas aldrig, barnet blir inte den typen av ankare. Barnet blir bara någon slags accessoar. Liksom. Mm.
Ja. Ja, men precis. Och sen, men det var väldigt spännande att parallell... läsa de här. Nu har jag inte läst Åsa Beckman-boken än. För jag pratade om med flera av liksom, musikproducenterna i min studio. Vi kan ju också bli så här, bara wow, man går in, man gör klart någonting, man lägger på en massa instrument på en låt, folk kommer och sjunger och sen får man höra att den som sjöng, jag kan tyvärr inte vara med på den här releasen för det krockar med min andra grej. Då kan man bli verkligen så här, jag måste sluta med musik. Det här var droppen. Aha, det här, okay. Nu är allt förstört. Så att jag hade en kollega som beskrev det som att vi har så här, ja men vi liksom uppsöker ju dem. Så här, vi har typ en bipolär profession. Alltså att vår livsstil är att uppsöka de topparna. Fast inbyggt då är att vi har ju en typ av kontroll. Vi far ju inte iväg liksom.
Det är ju det som är liksom skillnaden mellan alltså det här, att få tillgång till det här extasen eller liksom geniet som existerar för alla människor. Alltså att komma in i det här nästan liksom maniska, hypnotiska stadiet av skapande, det kan ju liksom alla få tillgång till om man har rätt förutsättningar och teknik och sådär. Men skillnaden med att kunna välja det och att inte kunna välja utan bara tvingas in i det, det är ju det som är stora skillnaden från sjukdom och bara skapande.
Ja, verkligen.
För jag känner ju också igen mig i det här, alltså, när man pratar om bipolaritet, jag känner väl också igen mig i det att man kan ibland känna sig helt så här euforisk och så helt nedslagen. Men som sagt, jag känner också att det mer handlar om mitt skapande, att jag är inne i skapandet eller inte inne i skapandet. Det handlar inte om mitt liv i så, jag har inga problem med min ekonomi, alltså jag kan sköta min ekonomi. Alltså jag har inte liksom den typen av effekter som beskrivs när det ska vara en sjukdom. Liksom. Det är mer att man, mönstret kan man ju känna igen.
Ja.
Men det har det under kontroll.
Ja, men det är intressant att det inte, alltså mig drabbar inte när jag försöker någonting annat. Det är inte när jag lagar mat till exempel.
Nej, exakt, här, precis.
Det här just måste det. Bli så jävla gott. Och sen så liksom vill jag bara börja gråta när det inte blev så gott.
Nej, så är exakt, det är nästan bara när jag kommer till skapandet. Utan, ja, precis.
Ja, men det är liksom bara skapande inom det man har valt på något vis.
Mm.
Men det är ju en jävla lyx att ha hittat det på något sätt.
Ja, lite det som förutsättning också tänker jag från skiljeskapande åt från de som så här, nu ska jag skriva en bok på semestern, och de som verkligen säger jag är konstnär. Alltså på något sätt att man har liksom inte, det är inte någonting man gör ibland som en hobby, utan det är någonting man behöver göra hela tiden för att orka leva typ. Jag vet inte. Ja, jag nej, kanske överdriver, men ja. Men jag har tänkt mycket på den här diskussionen som återkommer här ganska ofta nu, tycker jag, senaste pågått en ganska lång uppgörelse med den här kulturmannen. Jag, i min roman, så min förra bok, så handlade det också, för mig var det också en uppgörelse med den här genimyten. Jag skriver ju om Henry Miller som var väldigt så här, geniförklarad i USA i alla fall. Och han då har den här, han tillåter sig bete sig hur som helst egentligen, och hans fru då, hans fru June, som jag skriver om mycket, hon tvingas ju då fixa allting, tjäna pengar åt honom och sådär med sin kropp, och sliter ut sig för honom. Så för mig var det också en uppgörelse mycket med den här diaden som har varit väldigt central för 1900-talet mellan geni och musa. Alltså kvinnan är en slags passiv och mannen är så här, han får göra vad fan han vill för att han är geni. Och så jag har tänkt jättemycket på det här lång tid. Jag tycker jag har varit mycket i media också de senaste 10-20 åren med alla de här kändisarna då, framförallt, som pratar om sina kulturpappor. Alex Schulman som du nämnde, och det har varit otaliga sådana här exempel de senaste 10-20 åren. Men jag tyckte det var intressant. Jag lyssnade på Stig Larsson intervjuades i söndagsintervjun i P1. Har du hört den?
Nej, men det var en snackis.
Ja, det tycker jag du ska lyssna på. För det var verkligen intressant. För då har vi en person som verkligen var den här geniförklarade mannen på 80-talet. Liksom. Fick då frikort genom det, att göra vad fan han ville i princip. Så lite som du beskriver, att så här, alla bara, han är ett geni. Han får bete sig som en slusk och liksom prata om småflickors underliv och Alltså han tillåts, då blev jag för sig frågasätt, men han tillåts ju bete sig säkert illa mot kvinnor och sådär, och det nämnde han själv. För att han var det här geniet liksom. Ja. Men det känns ju väldigt fler, nu har vi ju inte den riktigt stämpeln längre. Det är också kanske därför män inte skriver böcker längre. Det är bara kvinnor som skriver böcker nu, för det finns inte, man har inte tjänat på det. Man får inga pengar, man får ingen status och man blir inte kallad geni heller, så det är ingen som bryr sig längre. Förut var det, brydde faktiskt folk om litteratur. Alltså det fanns ju, det var ju del av samhället på ett annat sätt, och nu har vi ju underhållning på andra sätt som tar den utrymmet, men förut var ju böcker det. Litteraturen var ju verkligen en arena för samhällsdiskussion på ett högre plan än vad det är idag. Nu är det ju mer ett lite obskyrt intresse kanske. Och så diskuterar vi tv-serier. Men han var ju mitt i det här, liksom, den perioden när folk faktiskt läste både som litteraturen, och han var då den här geniet. Och by the way, han är med i Refonessens bok. Han är blivit katolik, och det har hon också. Så de ses då. Hon nämner ibland att hon pratar med Stig i katolska kyrkan. Då. Eller församlingen.
Stig L. Men,
ja, precis. Stig L. Men en av alla de här männen som nämns i boken. Men så jag personligen är väldigt trött på den här kulturmansmyten. Jag känner mig väldigt äcklad och trött på den här talet. Men jag förstår att för sådana som Åsa Bäckman, hon var ju också ungefär samtida med honom, och kanske lite yngre, jag vet inte exakt, men hon kom lite så här come to age samtidigt som han var i centrum mycket då.
Mm, visst.
Med han och Horace Engendahl, som också har fått sin känga av skreven efter det.
Mm.
Och de blev ju väldigt så här, de var ju liksom de här genimännen då som fick hålla på och härja och upphöjdes till skyarna. Och så kommer det folk som Åsa Bäckman. Jag kan tänka mig att det blev lite, man blev lite skadad av det. Som då ung kvinna som ska komma upp, och männen får bete sig hur som helst, och det där beteendet. Jag kan förstå att man blir lite lack då. Säkert de också har en pappa som är en del av det här på något sätt. Så jag kan förstå den frustrationen. Personligen känner jag lite så här, det här är över. Det här känns så förlegat på något sätt. För det finns andra problem idag än... Men det finns inte riktigt den här geniförklarandet längre. Tyvärr kan man ju tycka ibland. Ja. Men vi har ju inte den kulturen längre. Så män får ju inte längre det frikortet i det området. Sen är det säkert i många andra områden finns det ju så. Men just i litteraturen då. Så därför blir det lite så intressant att de håller på att älta de här. Älta kanske negativt. Men de håller på att upprepa de här diskussionerna. För att det är liksom inte lika centralt idag på något sätt. Det är en uppgörelse av någonting som redan har börjat försvinna. Och det säger också Stig Larsson i intervjun. Att han är ju lite så här, börjar ju inse nu på ålderns höst att han har kanske inte, det kanske inte var så bra, hans beteende. Och börjar fundera lite mer och reflektera.
Mm.
Så det var intressant att höra hans egen uppgörelse med den där genimyten.
Nej, men det är liksom också att man fick en plattform. Det kändes som att så här, geniets århundrade var verkligen 1900-talet, eller så här, andra hälften. Och det tänkte jag på också, hur inte bara de faktiska personerna som levde då, utan vilka historiska exempel som man tog upp då som genier. Alltså det var då man liksom började höja upp Leonardo da Vinci och så här, de, alltså verkligen så här, upplysnings...
Gamla mästarna.
Konstnärerna. Mm. Ja, att det liksom finns en pyramid typ. Vi såg dessutom ut, för någon vecka sedan såg jag om Amadeus också.
Den älskade jag när jag var liten. Den måste jag se.
Ja, men du, jag älskar den nu också. Se
är det
om.
Så? Den har hållit sig. Vad kul.
Ja, men den är så helt fantastisk. Och det finns så mycket jag skulle vilja gå in på i den. Men liksom allt... Men just i det här avseendet, det är Milos Formans film från 1984 faktiskt. Vilket också är otroligt. För att den ser inte ut som 1984 överhuvudtaget.
Den känns liksom, så modern, minns jag redan då.
Ja, den är väldigt, väldigt före sin tid på alla sätt och vis. Men också hur man bara sitter och skakar över hur bra berättat och skådespelat och dramatiskt allting är.
Men där blev jag väldigt så här... Men min dotter kanske, ja.
Ja, du får göra det, söka den där kicken från när du såg den första gången.
Ja, exakt. Se,
ha henne i ögonvrån hela tiden. What do you think? Yeah. What do you think? men då minns jag från när jag började spela piano som sexåring, att så här, Mozart, Beethoven, Bach, det var liksom det högsta man kunde komma musikaliskt. Mm. Alltså på liksom 80-talet där. Att det var liksom piken av musik. Alla kategorier. Och att det var väldigt skönt att bli bra på det som var så upphöjt. Alltså att jag kunde spela klassiskt piano. Och att det liksom det var liksom en glöd i ögonen, särskilt från äldre generationer, för att jag liksom axlade, tog den manteln på något vis.
Just det.
Och sen var jag inte så jäkla mycket underbarn som pianist, men det, folk ville liksom läsa in det. Att det, var, det hade väldigt, väldigt hög status då.
Med det fanns en så här, roll att fylla.
Ja, men med så här, oh, klassisk pian, det var så här peak, peak kulturbarn.
Just det. Just det.
men att jag tror verkligen inte att så här, att de är den pinnacle idag. Alltså att det är på den pedestalen.
Så nej, men allting i kulturen har blivit lite urvattnat på något sätt. Och det finns väl mycket negativt med det. Att de, det finns en ny forskning nu som visar att låtar blir kortare till exempel. Så är det att det var någon ny studie.
Mm-hmm.
Att låta bli kortare. För att,
ja, för
det
att
har
man
ju
anpassar det efter algoritmer och sånt.
Ja,
eller what?
Jag antar att det är algoritmer och Spotify och sådär. Men det var liksom rent så att... Det var,
ja, jag läst. Ja.
Ja. Och jag tänker att det är så här... Det finns ju mycket kultur som man tycker att folk läser inte längre och mycket blir mycket Netflix är bara så likadant upprepat och sådär. Men det finns ju någonting positivt med det här överflödet av kultur i att det blir inte längre de här enstaka upphöjda personerna, utan vi har en sån flora nu att det finns mycket att välja på för underhållning. Att det blir inte längre samma tyngd för de här som fåtal som lyfts upp. Och de här, det är mycket mindre, nålsögat är mycket större att få komma igenom.
Ja.
Och folk får uttrycka sig och det blir inte längre den här några utvalda Stig Larsson som ska uttala sig om allting och tycka och sådär, utan alla får, fler får vara med liksom.
Ja. Nej, det är ju bara Jacob Collier som är geniförklarad i dagens populärkultur. Nej,
det, ja, det där har jag faktiskt det har gått undan min, utanför min radar. Du har ju nämnt
ja, jag ska
det
visa
tidigare,
men det är fortfarande vi får gå inte. På hans konsert.
Ja, det får vi göra.
Och bara sitta och fnysa med korsade ärmar. Nej, men det är också roligt att det kan man, ett aktuellt exempel är ju Taylor Swift till exempel, som har en så här extrem following, liksom lika stor som Michael Jackson, men folk frågar sig hela tiden så här, vad är hennes kvalitet typ?
Ja, jag att fattar hon, ingenting.
Nej, men att hon är inte så här, hon är inte bäst på någon enskild grej så som kanske Michael Jackson var liksom, att han så här, dansar och är explosiv och etc. Jag behöver inte förklara Michael Jackson för dig heller. Men att man ändå så här hyllar, nej, men det, att det är något så här absolut gehör för vad det är för mellanmjölk som gäller nu, eller?
Alltså jag har faktiskt kollat lite på hennes Reputation Tour. Den finns ju på nätet, på någon streamingtjänst, jag minns inte vilken. Jag började kolla på den här, den håller på i väldigt många timmar. Alltså den är väldigt lång, jag såg inte klart den. Men jag vill faktiskt se klart den. Gabriel satt bredvid och lite halvt engagerad och kollade då. Och jag försökte, och han tyckte att jag var liksom väldigt verbal då. Jag hade mycket att säga om den här. Och han var lite så här, ja, Ida, efter ett tag. Han tyckte att jag var lite för negativ helt enkelt. Han är ju väldigt gullig, min kille. Han är ju väldigt, han säger ju inte ett ont ord om någon. Alltså han är ju väldigt... Han inspirerar mig varje dag att bli en bättre människa för att han är så icke-dömande helt enkelt. Ja. Han dömer inte någon. Och skulle jag någon gång låta något undslippa mig bara, men den personen har gjort den där operationen eller den, nej men det, de gör som de vill, Ida. Eller så här,
ja,
det är väldigt, han kommer på sig själv, men gud, nu sa jag något dömande. Så han inspirerar mig att bli en bättre person hela tiden.
Jag måste säga att jag blir väldigt skeptisk. Jag känner bara, men det här är världens största artist och den här turnén få in så otroligt mycket pengar. Jag tycker att den kunde varit bättre. Jag tyckte att scenen, att det kunde varit bättre show typ. Jag tyckte det var, jämfört med till exempel Beyoncé, det jag sett av Beyoncé så är det så otroligt mycket mer avancerad scenshow. Så jag var ganska besviken på kvaliteten av showen helt enkelt i förhållande till deras potentiella budget och tillgång till världens bästa scenografer, världens bästa och så vidare, koreografer. Så jag tyckte de kunde faktiskt gjort det lite bättre rent sceniskt. Jag blev lite besviken. Men jag förstår att folk tycker ju väldigt mycket om henne och hon har väldigt många hits. Och jag har liksom försökt verkligen mitt yttersta för att riktigt fatta grejen. Jag har lyssnat ganska mycket på... Det finns några låtar som jag har fastnat vid. Lover är ju väldigt bra. Och sen har vi den här, hon sjunger... My reputation's never been worse so. You must like me for me. Och jag har lyssnat... Den tycker jag är bra. Och jag har lyssnat på P3... Jag tror det är Peter ID. De har mycket bra dokumentärer som jag rekommenderar. De har en som handlar... Två delar som handlar om Taylor Swift. Den rekommenderar jag också att lyssna på. Jag har verkligen försökt förstå mig på det här fenomenet. Jag läste New York Times hade en jättelång artikel som handlar om de queera hemliga medlemmarna i hennes låtar. Och, alltså jag har verkligen försökt förstå. Jag fattar faktiskt inte riktigt grejen. Och jag har nog landat i att det är inte för mig helt enkelt. Alltså jag dömer ingenting. Jag bara känner, jag är inte målgrupp för det här. För mig är det lite för blä. Alltså det saknas lite den här edgen som jag tycker om i kultur. Och det menar inte jag som något. De kom at me, alla Taylor-fans. Alltså jag respekterar verkligen henne. Jag tycker att hon, det hon gör, jag tycker det är fantastiskt det hon gör. Jag har inget emot någonting. Jag känner bara att jag är inte riktigt där själv. Det får väl vara så.
Nej, men falla, det är väl alltså, varför det accepteras av föräldrar tror jag. Att det är ju alla snälla tjejers idol. Alltså det är på något vis enklare att ens dotter gillar Taylor Swift än Courtney Love.
Jo,
så att det uppmuntras,
jag har alltid varit med om Courtney Love.
Ja. Men att jag tror det uppmuntras hemifrån. Liksom. Men sen så är hon väl den optimala så här, girl next door, eller identifiera sig med personligheten, ja, för unga tjejer. Och en slags så här, en ömsesidig förståelse. Någon man kan spegla sig i. Och då får det inte vara för hett eller hippt eller coolt. Alltså hon måste ju vara.
Nej.
Det är väldigt många som så här går i försvar för henne. Och då får hon ju inte vara så svår uppnåelig liksom. Jag tror hela det du säger att hon inte har lika bra show som Beyoncé, det är liksom en del av formulan. Det får inte vara lika bra. Nej, det får inte vara lika. Alltså det är inte för tuffa människor att identifiera sig med. Så man kan inte köra den här liksom hårda stilen.
Nej, och det finns ju fler vanliga människor än det finns tuffa människor, så det är klart att det blir en annan kvantitet.
Ja,
men som sagt, jag vill inte säga ett ont ord om henne, för jag vill inte få några negativa tweets, men också jag bryr, alltså jag säger kul att folk gillar musik helt enkelt.
Ja, jag vet, jättekul. Men för att quote den, hon kanske är ett anti-hero, alltså att hon är liksom tvärtom det stora geniet. Eller just det som gör henne till ett geni är att hon är så stor utan att behöva vara ett geni. Är det
ja. Ja, och tiden får väl avgöra. Lite som vi pratat om tidigare då, att idag.
Ja.
För att man vet inte alltid förrän i efterhand vad det är som man gillar med olika kulturuttryck. Det är ibland så det först i efterhand som man förstår sig på riktigt.
Ja, tiden får också avgöra att vi måste avsluta dagens podd. Jag kan bara avslutningsvis säga att någonting som rörde mig idag var att jag upptäckte, nu när vi flyttar så är det väldigt stökigt hemma, och då märkte jag, då har vi liksom ställt de tavlorna som vi ska flytta med oss mot en vägg, och då blev jag så nostalgisk för att jag kom på att jag tyckte att tavlor mot en vägg är finare än tavlor på en vägg. Alltså som står i en stack, för det är alltid så de står i en ateljé, eller liksom så som jag relaterar till det. Det borde alla testa lite hemma. Ha en liten tavel hög mot väggen.
Ja, fint. Vad poetiskt. Alltså det du beskriver. Väldigt, man får väl lite målande bild.
Ja. men ta hand om dig i din flytt, så tar jag hand om mig i min flytt.
Ja, detsamma. Och tack alla som lyssnar. Och tack för att ni kan tipsa en kompis. Eller man kan ju också jätteschysst om man lägger in en recension eller en stjärna i poddapparna. Så det gör just det stor skillnad faktiskt, vilka som ser att vi existerar. Så det blir vi glada för.
Ja, men verkligen. Okej, ha det så bra då.
Då hörs vi sen.
Det gör vi.
Hej då allihopa.
Hej.
Hej då.
Snitzel från Felix. Varsågod.
Åh gud vad gott.
Vet du vilket djur den är gjord av?
Nej.
Väggget. Det står på förpackningen. Kolla. Väggget tarisk.
Prova vår frasiga snitzel gjord på couscous. Felix. Alltid lite godare.
Om en sovvide på väg till dig för att du råkar ljuga för en kollega om att du också hade en, och innan du visste ordet avbjöd du hem kollegan på middag och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Pappa, hur kom jag in i mammas mage?
Oj, nu börjar reklamen här, hjärtat. Den måste pappa lyssna på.
tanka hos Ingo. Lågt pris till alla. Ingo, kom längre för pengarna.
Lågt pris till alla.
Jag vet ju att jag kommer ut ur snippan, men hur kommer jag in?
Oj, nu börjar nästa reklam här.